Värvet görs i samarbete med Acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag har inte haft någon sån här, du vet, Gina Diravi kändisraket som har skjuts upp på ett halvår, säger man plötsligt på alla släppar, utan jag har liksom successivt nött mig in i folks medvetande.
Värvet.
Det finns två saker som måste fram i en introduktion om dagens gäst.
Att han som programledare verkligen är en institution i svensk television med över 20 års erfarenhet och program som Bullen, Söndagsöppet, Bingolotto, Melodifestivalen, Wild Kids, Sommarkväll med Rickard Olsson och givetvis Vem vet mest på sitt CV. Den andra är att han alltid varit väldigt frispråkig och aldrig tvekat till att medialt berätta när han känt sig felaktigt behandlad. Vi ska prata om det här med att rasa alldeles strax. Men institutionen Rickard Olsson är hotad. I vintras ersattes han som åkande reporter av Britta Sackare i Vasaloppet. Det skrevs en del om det. Vem vet mest ska göras om. Och Sommarkväll med Rickard Olsson går förvisso nu i sommar i tv. Men hur framtiden för programmet ser ut kommer vi också att snacka strax. Så ska vi bena ut imperfekt presens och futurum, alltså för dig som sov på språklektionerna, dåtid, nutid och framtid för den här mycket sympatiska programledaren. Så låt oss bara ta tag i det. Värvet produceras av Klara Wallin, presenteras i samarbete med Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Här är han, Rickard Olsson. Håll till godo. Hur är läget?
Det är oroligt, men bra.
Okej, varför är du orolig?
Nej, men jag befinner mig i något slags läge i livet där jag har jobbat med Vem vet mest i 9 år. Och nu ser jag att det kommer att ta slut. Och det har varit en trygghet för mig. Det har varit liksom basen i något slags företag. Och då försvinner den. Mm. Och då måste jag hitta på något annat, helt enkelt.
Är du säker på att den försvinner?
Ja, i den formen det är nu, 5 dagar i veckan. Mm. Men de ska göra lördagar 45 minuter- så, men hur det kommer att se ut eller så här, det vet man ju inte än. Så.
Men är det du som programledare över i nya
iterationer? Jag tror de vill det, men jag har inte fått någon formell fråga.
Okay.
Men eftersom Vem vet mest gick så bra eller går så bra, så har man ju hamnat i en loop där. Jag har alltid trott att om program går bra så säkrar man för nästa säsong. Men det funkar inte riktigt så. Men om det här andra inte funkar, för det får 1 år på sig, då försvinner man ju ur loopen, så att säga. Mm. Och när man försvinner ur loopen, då är det väldigt svårt att komma in i den där loopen igen som programledare.
Mm, okej. För att jag har lyssnat på en massa andra intervjuer med dig och också i din egen podcast. Mm. Och det låter som att du har hyst ett slags hatkärlek till Vem vet mest.
Mm, det har jag gjort. Men det har varit ett väldigt svårt... Att göra 5 program om dagen kräver sån kirurgisk förarbete. Och det tog väldigt lång tid innan man förstod det. Utan då blev det lite övertid och då trodde man att det var mitt fel. För att jag inte kissade tillräckligt fort, ungefär mellan programmen. Mm. För att göra 5 program om dagen det är en mastig upplevelse faktiskt. Så det gick man att jaga tid hos mig. Fast egentligen så var det för att man hade gjort för dålig förarbete. Men nu, sen 2-3 år tillbaks, så är det glädje.
Mm-hmm. Okay.
Och skoj. Mm. Och vi har väldigt roligt på jobbet. Mm. För det är extremt viktigt när man gör sån här fabriks-tv att det är roligt runt omkring så man kan skoja om det. Men det kunde vi inte göra under lång tid. Det var bara ett stort projekt. Men nu är det jättekul. Och tittningen är ju också så... Vi har ju såna tittare som är så coola som skickar in bilder när de har målat naglarna där det står Vem vet mest. Och om man går ut på YouTube och kollar så har de klippt ihop collage som är helt makalösa. Och det är sån kärlek i det, tycker jag. Mm. Så att, ja.
Ja. Jag tänkte att vi skulle köra ett ganska kronologiskt avsnitt. Mm. För att jag tänker att du är en sån där gäst som alla vet vem det är. Mm. Men som ganska få vet så mycket om.
Ja, det kanske är så.
Tror du det stämmer?
Ja, det är nog mycket möjligt faktiskt.
För du är liksom en institution så. Och du har alltid funnits i tv. Mm. Och kommer alltid finnas i tv.
Ja, jag sa faktiskt till Adam Alsing här att vet, de här yngre som kommer nu, de ser ju på dig och mig på samma sätt som vi har sett på Oldsberg. Mm. Och nej, det kan inte vara möjligt. Jo, Adam, det är så.
Ja, jag tror faktiskt att du har en poäng där. Men gissningsvis så vet de flesta att du är från Gävle. Mm. Många vet nog också att du kom till världen för sådär 50 år sedan.
Ja.
Men hur var du som barn?
Ganska lik så som man kan uppfatta mig i media när Rickard rasar. Mm. Så tror jag många lärare också känner igen mig. För jag ifrågasatte väldigt mycket och var ganska stökig. Det var mycket kvartssamtal där mamma nästan grät efteråt. Och jag kommer ihåg i 8:an så var det en lärare som la in en lapp i mitt skåp där det stod: det finns inte plats för sådana som dig i dagens samhälle.
Oj, okej.
Jag fattade inte vad det betydde då, hur stort det var. Jag tyckte bara, nej, jävla kärring.
En lärare gör det?
Ja, en engelska lärare. Så att jag var väldigt ifrågasättande, och det är jag fortfarande. Men jag är väldigt lätt att hantera också. Får jag en förklaring, en rimlig förklaring, då ställer jag upp på grejer. Det är det där när pusslet inte går ihop. Då har jag svårt att liksom gå vidare eller engagera mig eller förstå varför jag ska göra något.
Mm. In i vilket sammanhang föddes du, så att säga? Alltså, hur såg familjen ut? Så?
Mamma och pappa höll på och strula fram och tillbaks. Och så föddes jag. Och så testade de att hänga ihop ett halvår. Men sen gjorde mamma slut.
Mm.
Sen var mamma och jag själv tills jag var 7 år. Då kom min styvfar in i bilden. Och han hade då en färg-tv och en bil, vilket gjorde att han fick gratis biljett rätt in i familjen.
Okay.
Det var stort.
Mm.
Så att jag var materialist redan då, kan man säga. Nej, men sen bodde vi i någon slags miljonprojekt utanför Gävle, Sätra.
Okay.
Ganska tufft område så här i efterhand. Mamma brukar alltid bli så arg när jag säger det här. Men hon vet inte om det heller. Hon tror inte att det är sant. Men det var lite knarkarkvartar. Och där gick vi bland pizzakartonger och kanyler lite grann. Och hängde, för det var storebrorsor till dem som jag umgicks med. Och ibland åkte de in på kåken. Det var en massa så här buffatinner i cykelrum. Och det var en familj som sålde svart sprit. Och där en del barn från gården åkte iväg till sån här paragraf 12 hem och så där, och lyftes ur familjen. Min familj hade liksom inget problem. Det är ju liksom akademiker och sådär. Men vi bodde i den miljön i alla fall.
Mm.
Och jag kommer ihåg när vi skulle flytta. För då vaknade jag på natten. Och då var det som eldsflammor i taket. Och då stod mamma i fönstret och så grät hon. För då var det en gubbe som precis hade kommit hem från kåken. Supit ner sig och troligen sängrökt.
Mm.
Så hans lägenhet som mamma stod och tittade på, den var i brand. Och själv så låg han av supen i sandlådan. Så då bestämde vi oss för att då flyttade vi till radhus.
Mm. Och din farsa försvann lite ur bilden där?
Ja, precis. Det var ju så lite grann 70-80-talet att farsorna försvann. De tog inte sitt ansvar. Och sen var det också så att morsan tog sitt ansvar väldigt mycket. Så han blev rädd att kliva på och sådär. Så det var... Alla har väl någon slags skuld i det där.
Mm.
Men han bor ju i Gävle fortfarande, så vi har ju kontakt, fast den är väldigt sporadisk.
Jag förstår. Och styvpappan, han finns kvar?
Han är kvar i familjen. Och han jobbar ju på Arbetarbladet också. Så att det kan ju också höra till bilden att min mormor jobbade på Arbetarbladet, min mamma jobbade på Arbetarbladet och min styvpappa. Då, så att jag redan som 3-4-åring så var jag tryckfelsnisse i Arbetarbladet.
Mm. Vad innebär det?
Alla stavfel var den här lilla treåringens fel.
Ja, okay.
Så vi som en bild på treåringen. Mm. Tryckfelsnisse.
Jaha, på riktigt alltså.
Mm.
Ja, vad roligt.
Fick inga pengar för det.
Nej.
Barnarbete.
Kanske kan få retroaktivt.
Ja.
Någon slags modellarvode i alla fall. Men du kommer från en skrivande familj. Höll du själv på med det också? Jag vet att det var mycket musik och kanske lite teater. Och...
Ja, men det kom i tonåren sen. Kom teatern in. Vi hade någon sån här After Dark meme grej på fritidsgården också. Som åkte runt och turnerade på fritidsgårdarna i Gävle faktiskt. Och sen kom musiken in någonstans i nian. Då började vi spela i ett band som heter Femte kolonnen, som var lite så här lustans lakejer på Sörer. Och det är så roligt när man ser bilder på det idag. För vi är ju bara 14 år, men försöker ändå se ut som att vi är 45 och jävligt belevade.
Mm.
Och i den vevan kom jag ihåg också, för då var ju Reeperbahn var ju så coola då, för filmen G hade kommit.
Just det.
Och där drog ju de kokain och grejer på de här efter festerna och var lite så här Nürnberg 47.
Mm.
Och då var vi på någon fest, eller vi var på en spelning med Reeperbahn då. Och de var ju så coola så att det svartna för ögonen alltså.
Mm.
Och då var det någon tjej där som sa, ska ni inte med på efterfesten med Olle och Reeperbahn och så där. Och vi gick där hem och sa, ska vi inte? Och då kom jag ihåg en kille, vi kommer att bli knarkare allihopa om vi går på den där jävla festen. För vi var livrädda. Men tyckte ändå de var väldigt coola.
Ja. Det blev ingen efterfest?
Nej, det blev ingen efterfest. Ingen av oss blev knarkare heller.
Nej, okej. Okay. Mm. Men det här teaterintresset, var kom det ifrån då, tror du?
Jag tror att det kom från mormor, framförallt. Hon var ju så här, Evert Taube-tant. Hon var ju en... Om man ska prata feminist så var ju hon verkligen väldigt tidig. Hon hade vegamössa och rökte pipa och... var med i segelklubben helt själv, alltså som ensamstående kvinna. Och det här är ju liksom 50-tal. så hade hon en segelbåt där och seglade runt och rökte pipa. Och hennes syster var med i Evert Taube-kretsarna och liksom här i Stockholm och sådär. Hennes man var skulptör. Och min mormor, hon skrev väldigt mycket visor och gjorde om texter. Och hon gillade att glamma, som hon sa. Mm. Så, och jag växte upp, eftersom mamma jobbade mycket och jag var ensam, så växte jag upp väldigt mycket med mormor. Så att vi blev väldigt tajta, jag och mormor.
Okay.
Så jag tror det var hennes glamsida där.
Och du började också glamma då?
Ja, ja, precis.
Var det här liksom parallella spår, eller var det först teater och sen blev det musik istället?
Ja, precis. Teatern var på fritidsgården och sen kom musiken in lite från sidan. Och då slutade man på fritidsgården och då hängde vi i ett garage istället och spelade vår svåra posörmusik. Mm.
Vi pratade om det här med skrivande, för du, kom det också in? Alltså, har du skrivit...
Alltså, jag ville börja skriva eftersom familjen då var skrivande, så att säga, även om mamma jobbade på annonsavdelningen, men det var liksom Arbetarbladet, vi åt ju tidningen varje dag. Mm. Och min styvfar var skrivande, men min styvfar är väldigt emot nepotism och såg politik. Så i och med att han jobbade där så fick inte jag, jag fick inte ens göra, jag frågade, kan jag inte få göra såna här vimmelgrejer på fredagarna så där, när jag kom upp i gymnasiet och sådär. Nej, det går inte. Nej, jag jobbar, jag är liksom chef, jag kan inte liksom ta in dig. Så jag fick verkligen komma in i mediebranschen på egna meriter helt enkelt. Mm.
För det blev ju radio så småningom, men började du med det redan? För det var ju först när du var kanske 25 eller någonting.
Precis,
sånt. Vad
efter
hände där
universitetet.
Du pluggade?
Precis, jag började plugga. Då trodde jag att jag skulle bli skrivande. Så jag läste kulturvetarlinjen med informationsinriktning och kommunikation och sådär. Men då där, för det här var i Örebro, där hade de en radiolinje. Och då liksom, väldigt musikintresserad och spela själv. Och då tänkte jag, det här är ju perfekt kombo att göra radio. För redigera radio, det är liksom som att göra musik. Med stick och refräng, och, ja, men det finns hela där. Du måste ha taktkänsla. Så då... Då tänker jag, det är radio jag ska göra.
Mm. Jag måste bara säga det. Jonas Åkerlund, vår största reklamfilms- och videoregissör. Han är ju gammal trummis. Och har en lärling som heter Christian Larsson. Som också är gammal trummis. Det verkar liksom ligga någonting. Finns ett samband mellan att vara taktfast och bra på att klippa?
Ja, det skulle jag verkligen säga. Mm. Och även hur långa klippen ska vara för att hitta rätt rytm och sådär.
Mm. Vi får se hur Klara sköter det här då, som klipper värvet.
Ja, precis. Mm. Och jag har faktiskt, i och med den här Vem vet mest-historien, så har jag tänkt att jag har länge gått och närt en dröm om att lära mig klippa bild också. Mm. Så nu ska jag ta en kurs i det.
Ah, wow.
Ja. Jag kan förklara varför också.
Ja, gör det.
För att när jag gjorde radio, då skulle jag säga att jag var en jävla duktig klippare faktiskt. Och det var för att jag tänkte så här, om man ska göra konst, då ska konsten rinna genom tekniken. Mm. Då måste jag kunna behärska hela tekniken för att kunna använda hela paletten. Och lite så är det med tv också. Konsten ska rinna genom den där tekniken och redigera. Så väldigt många tv-program tycker jag liksom, det är ju redigerarna som gör dem bra. Mm. Faktiskt. Mm.
Ja, det är där magin kommer till, har jag förstått.
Precis.
Det där har jag också tänkt på med... För att ibland får jag svara på frågor om hur det är att göra podd. Och då brukar de fråga så här, ah, vad kostar en klippare? Och då brukar jag säga att det vet inte jag. Men jag tycker du ska klippa själv i början. Så du förstår vad det är. Sen kan du lägga ut det på någon.
Men pappersklipper du någonting? Alltså redigera själv och sen är det någon annan som klipper på riktigt?
Nej,
loggar.
Jag skickar hela jävla skiten. Nästan alltid utan kommentar. Ibland, när jag, om jag har sagt liksom något dumt eller så som jag har ont i magen över, då ber jag klipparen ta bort det på en gång. Men annars så får de hela materialet bara. Hur som helst, vi skulle tillbaka till att du valde radio.
Jo, men då valde jag radio. När jag var där i Örebro. Och då tänkte jag så här, var kan man lära sig radio? Och då kollade jag upp alla folkhögskolor i Sverige för att lära mig hantverket just att klippa. För normalt sett så har man ju, går man ju folkhögskola och sen universitetet. Jag hade redan gått på högskola och sen gick jag på... Och då hamnade jag i Sigtuna på någon folkhögskola där. Och jag satt dygnet runt och bara klippte, gjorde intervjuer och klippte. Mm. På den här folkhögskolan.
Och sen, var det rullband då?
Ja, vi klippte på rullband. Jag har inte lärt mig klippa digitalt, det är också så här lite skämmigt.
Då har du ändå haft en podcast väldigt länge.
Ja, precis. Men då lejde vi bort klippningen där också. Mm. Men, ja, men då satt man ju med de här bandremserna runt nacken och klippte som halsdukar liksom. Och klippte in det. Och jag brann ju så mycket för det här, så jag tyckte, för en termin tyckte jag var lite, så jag ville jättegärna att vi skulle få gå ett helt år. Och då lyckades jag få med mig den här folkhögskolan på att vi skulle få praktisera på vårterminen ute på radiostationer. Och då sökte jag, ja, jag sökte från söder upp till norr på varenda, Z-radio hade precis dragit igång då, så kommersiell radio var i sin linda verkligen. Men annars var varenda lokalradio och alla sa bara nej, vi tar inte praktikanter, vi orkar inte med så här, bara journalisthögskolans praktikanter tar det. Så då fick jag en kontakt, min dåvarande flickvän hade en kompis vars man jobbade på Radio Gävleborg. Mm. Så då sa han så här, ja men du kan få göra korrespondenspraktik. Så jag fick göra inslag i Stockholm och skicka dem till honom, och så skulle han bara bedöma hur, vad man kunde bli bättre på. Och då tänkte jag, ja, men då gör jag någonting. Så då valde jag att göra porträtt på riksdagsledamöterna som var från Gävleborg. För man vet ju ofta inte vem det är som representerar den egentligen, och vad gör de där i Stockholm och sådär. Och jag är jätteambitiösa också, så att nätterna igenom och klippte dem där, så blev de 7-8 minuter långa. Så ringde han upp när jag hade gjort en 2-3 stycken, så du, jag har spelat upp de här för kanalchefen, han tycker de är skitbra, så vi tänkte börja sända dem på torsdagar klockan 5 så där. Och det var helt, det var något av det största lyckorhus jag någonsin har haft i hela mitt liv. Och så gick det 2 till, sen ringde kanalchefen upp och sa, du, jag tror vi kan erbjuda dig 2 veckor här. Så fick jag komma 2 veckor och praktisera. Och då kände jag så här, ja, nej, jag har ingen körkort. Jag ska inte få kunna säga att liksom, ja, du var jättebra, men du har ingen körkort tyvärr. Så då åkte jag upp till Mora och tog 2 veckors snabbis innan. Så att jag var väldigt väl förberedd när jag kom dit till Radio Gävleborg. Jag tänkte, de här 2 veckorna, nu ska, den här chansen ska jag ta.
Det låter så, som det var så målmedveten.
Ja, både målmedvetet och jag hade nog liksom ingen val. Det var liksom, jag älskade verkligen radio. Och just det här, åka ut, träffa folk och klippa ihop det sen. Och där satt jag också nätterna igenom på Radio Gävleborg där och klippte och gjorde i ordning. Väldigt ambitiösa grejer.
Hade du växt upp med radio också?
Ja, inte så att jag hade någon kärlek till radio. Men jag hade växt upp med radio. Alltså, bara, jag kommer ihåg att jag kunde sitta och lyssna på Minuten till exempel, som fortfarande går i P1. Ju. Mm. Med Margareta Krok och Moltas och sådana. Och tyckte, man vill ju vara med, man vill ju vara där med dem på den här festen som de bjöd på i radio.
Borde inte du vara ganska perfekt i ålder för att ha älskat Metropol också?
Metropol. Ja. Ingvar Storm och samma programledare som är på Minuten där. Mm. Jo visst, och Kjell Arlinge och Janne Forsell också så där.
Niklas Levi.
Mm. Just, mm. Niklas Levi också. Mm.
Och när du säger att du inte hade någon val, vad, alltså, hur tänker du då?
Ja, men alltså det är väl ungefär som om någon, som vissa musiker säger, jag hade ingen val, jag måste göra det här. Mm. Så var det faktiskt med radion.
Och sen blev du fast där?
Nej, jag blev inlasad. Då kommer man ju att bli fast så småningom. Men då blev jag inlasad i Gävle. Och sen så fick jag erbjudande att göra på P1, fanns det någonting som heter Studio X, som Camilla Kvartoft gjorde, Veckans brott, som jag har varit här också för några veckor sedan, gjorde. Och då skulle hon ha semester, så då skulle man ha en sommarvikarie. Men om jag flyttade mig då till Stockholm, så fort jag satte min fot i Stockholm, så skulle de ta över LASen, lagen om anställningsskydd. Och det ville inte de. Så då skulle jag inte få sommarjobb på grund av det. Och då höll jag på med facket och ringde. Men snälla, jag vill ju göra det här i Stockholm. Åh, nej, men du ska vara glad att du är inlasad. Det här är bra, så det är bra för dig. Ja, men jag vill ju ha en karriär. Jag vill ju inte jobba här kanske hela livet. Varför det? Du är fast tjänst. Det är det bästa du kan ha. Du rör det här, sådär, va? Mm. Men då lyckades kanalchefen göra så att han tog tillbaka mig direkt efter. De gjorde någon slags avtal. Så att P1 tog LASen. Och sen så hade jag några dagar till där på Radio Gävleborg. Så att de tog tillbaka LASen. Mm. Och då gick jag ur facket också i samband med det, för jag tänkte, om man har betalt den här fackavgiften så länge och fått en fin tidning i Journalisten, men när man verkligen ville ha hjälp för en gångs skull, då kunde de inte hjälpa. Mm. Så.
Men du,
det var min första Rickard Rasar. Ja, men jag gick ur facket.
Exakt. Men det var ingen på Aftonbladet som nosade upp det?
Nej, inte då. Mm.
Men när du säger så här att du var tvungen att göra det här, jag hänger upp mig lite på det, men vad var du liksom ville berätta?
När jag gick på högskolan, då skrev jag Den blev aldrig klar, visserligen, så akademiker haverist. Men C-uppsatsen där skulle handla om vad händer med folkbildningen i det nya Europa. Då tänkte jag liksom på ABF, alla de här bildningsförbunden. För då var vi inför EU-inträdet och vad skulle hända med det och så där. Och det var ju så stocktråkigt att läsa på, så att det gick inte att göra den C-uppsatsen, för det var för tråkigt. Mm. Men efterhand kan jag också säga, det finns ju någonting med folkbildning som jag alltid har älskat. Och jag tror att det var därför jag ville göra radio också. Och det är väl därför jag har hamnat på Vemmet mest också. Jag gillar ju det här med folkbildning, helt enkelt. Mm. Det var ju dels också, så jag kan tycka att det är så synd idag, men sossarna kom ju till makten på grund av folkbildning. De jobbade hela dagarna och sen satt de i något stearinljus och läste på för att kunna ta makten så småningom. Och sen så har inte det där, för det är fortfarande så att arbetarrörelsen inte pluggar högre studier i väldigt hög utsträckning. Att man har tappat det i hela arbetarrörelsen, bildningen, det gör ont, tycker jag.
Ja, det har du kanske rätt i. Jag har inte tänkt på det.
Dessutom så avkriminaliserar de skolan, höll jag på att säga. Nej, men när de privatiserar skolan, jag tycker det där är otroligt märkligt.
Mm. Har du hjärtat väldigt långt till vänster eller?
Nej, i den här frågan har jag hjärtat väldigt långt till vänster. I den här frågan är det till och med så att jag vill förstatliga hela skolan. Mm. Så att vi får en jämn skola över hela landet. Alla ska ha samma förutsättningar. Mm. Det har de inte idag.
Jag tänkte bara, för när jag var ung, jag vet inte om man gör det fortfarande, men när man startade band och så, då var det ju självklart att man hade en studiecirkel.
Exakt. Ja. Har du köpt en portastudio med en studiecirkel också?
Alla, ja, i princip tror jag.
Mm. Ja, det har jag också gjort. Ja. Det var ju, de har fått lite för lite cred, bildningsförbunden också, för det svenska musikundret, skulle jag säga.
Ja, det brukar ju tillskrivas den kommunala musikskolan, men studiefrämjandet kanske också ska ha.
Väldigt mycket så. Väldigt mycket.
En del i Max Martins Polarpris.
Ja, exakt.
Det blev en kortis på P1 då i Stockholm.
Ja.
Vad gjorde du där?
Det var det här Studio X. Exakt. Som var Studio 1:s ungdomsversion.
Ah, okay.
Kan man säga. Mm.
För sen blev det ju Morgonpasset och Bullen så småningom och sådär.
Exakt.
Vad hände däremellan?
Jag gick tillbaka till Radio Gävleborg och där gjorde jag ett morgonprogram. Väldigt inspirerat av Thomas Tengby, som ju var den stora radiohjälten då, som hade Morgonpasset. Mm. Han hade ju 2 miljoner lyssnare per dag och jag tyckte han var radioguden. Han var så fruktansvärt bra. Så jag var väldigt inspirerad av honom. Och sen så skulle han sluta. Och då chefen då på P3 frågade Christian Lok, vet jag. För Christian var ju het då som tusan. Och Christian ville inte göra det. Och jag tror att han frågade flera stycken. Jag vet inte vilka han frågade. Men jag vet att han frågade Christian Lok om att göra. Och Christian bara, nej, man tar inte över efter Tengby. Liksom. Det går inte. Och då letar de väl sig upp till Gävleborg och så hittade de mig där och jag hade ju liksom ingenting att förlora, så jag sa ja. Och ja, det var ett stålbad alltså. Vi hade en sån där telefonsvarare, va, dit folk fick ringa in och säga vad de tyckte om allt möjligt så. Och så kom man till radiohuset vid så här 5-tiden på morgon och skulle tömma den där. Och så får man, den där jäveln som har tagit över, fy fan, ta bort den där jäveln. Vad heter han? Vem fan är det? Och riktigt elaka på telefonsvaran i ett tomt radiohus. Det var det första man fick över sig. Och så skulle man redigera ihop det här. Liksom. Mm. Snälla Tengby, kom tillbaka. Allt är förlåtet. Det var tufft alltså.
Ja, och där var du ett år, va?
Mm.
För att jag liksom, jag kommer ihåg, det här är jävligt taskigt mot dig.
Ja, ja.
Men jag kommer ihåg Thomas Tengby och sen kommer jag ihåg Annika Lantz.
Mm.
Men däremellan var du.
Jag är det tomrummet som, ja, var däremellan.
Det är otroligt märkligt, för jag var så inställd på 99,3 eller vad det låg, ja, någonstans. Liksom. Så att jag borde ha haft ett år med dig.
Ja, nej, men jag sladdade ut. Och det är väl skönt att det hade ju varit ännu värre om du hade kommit ihåg hur jävla dålig jag var.
Ja, men det tror jag inte att du var. Det har jag svårt att tänka mig. Men vilket är året då? 90...
Vad är vi nu? 96. Okay. 95-96 någonting. Så jag var på P3 i 1,5 år totalt och gjorde även Under solen och de här turnéerna när de turnerade runt. Jag gjorde några sådana här Anders Lundin-program. Mm. Och det var där jag blev upptäckt för att sen göra Bullen också. För Anders hade ett program som hette, ja, det var barn under 15 som fick ringa in till en expert i studion.
Okay.
Mm. Så det kunde handla om fiske, så satt en fiskexpert och så ringde de. Och då var det någon kvinna på barn och ungdom där som tyckte att Han kan prata med barn. Mm. Ungefär som The Horse Whisperer. Mm.
Och det kan du ju.
Ja, det tycker jag. Och det tycker jag inte är så svårt heller. Man pratar med barn som man, ungefär som man pratar med vuxna. Mm. Man behandlar dem som individer. Mm. Då får man rätt svar och man blir behandlad som en individ själv. Mm. Jag har alltid avskytt vuxna människor som pratar barnspråk med mig, alltså när jag var liten själv också, som satt sig på huk och pratade barnspråk. Och bara, nej.
Mm. Mm. Nej, men då låter det ju som att det var liksom inte så här, när du då blir tillfrågad om att göra TV, för jag tänker mig att du kanske hade det ganska bra på radion, men det låter som nej.
Nej, jo, men jag hade det ganska bra. Jag hade flera olika program, men var på väg att fasas ut också från morgonpasset där. Så att det kom ganska, det var bra timing i bullen faktiskt. Mm.
Mm. Och hur var den övergången då att helt plötsligt vara i TV?
Det var ju ett fantastiskt program att landa i, för bullen hade sån enorm tradition av att göra de här programmen. För de som inte vet vad bullen är, och du kanske har lyssnare som inte känner till det. Mm. Så var det ett ungdomsprogram som kunde handla om hjälp, min mamma super för mycket, min pappa slår mig, jag blir mobbad i skolan. Eller så hade vi bara onanitips. Mm. Så man kunde leka med sex också. Mm. Det var ungefär som Skam, fast på riktigt. Mm. Inte spelat, utan det var journalistiskt Skam. Det var bullen. De hade hållit på i 10 år, tror jag. Så det satt i väggarna. Det var så fruktansvärt vad man kunde göra och inte göra. Så det var en trygg plats att börja med TV i, faktiskt. Mm.
Och hur var det där då med telefonsvararen?
Nej, där var det kanon. Ja. Det var kanon. Ja. Och det som var så coolt med bullen, jag har aldrig varit på en sån redaktion förut. För att det var, när vi hade onanitips och allt möjligt sånt där, det var ju stenhårda grejer. Om föräldrar och vuxna hörde av sig, bara, nej men det där tycker jag inte, ni håller på med sex och samlevnad och så här, det ska jag inte hålla på med i TV. Då bara knölar vi ihop de breven och bara, det här är ju vuxna som tycker det. Mm. Men om barn hörde av, kidsen hörde av sig, då tog vi det på allvar. Mm. Annars, så det var en otrolig självsäker redaktion. Mm.
Och hur länge blev du kvar där?
3 år. Och sen hamnade jag på Söndagsöppet utav alla. Jag kom, liksom, det var någonstans där att de skulle föryngra. TV ska ju alltid föryngra sig. Liksom. Och då kom jag, då var jag i 30-årsåldern. Så då så Uffe Larsson skulle fasas ut och så skulle nytt blod in, och då tog man in mig och Lotta Engberg utav alla. Så vi började.
Ja. Och en sak som jag har funderat över med dig är lite grann hur du har liksom valt dina jobb, eller känner du att du har valt dem?
Nej, det tycker jag inte att jag har gjort faktiskt. Ibland har man inte haft något val. Men Söndagsöppet var också en sån här, det finns någonting i TV-världen. Om man gör barn- och ungdoms-TV, att växla upp till vuxen-TV, mm, det är väldigt svårt för många.
Ja, och det måste gå ganska snabbt, så det gjorde ju du rätt.
Precis.
Ja. Jag har någon kompis på gymmet som liksom gjorde Bolibompa i 10 år,
ja,
kört.
Ja, det är precis. Ja. Så det där, och det där, det är ju, det kan man ju inte ha en plan för heller, men man, någonstans, det finns något så här, om man har en ambition åt något håll, då ställer man ju sig i position för att möta det också. Och det tror jag att jag har gjort. Så omedvetet så har jag liksom siktat mot ett håll.
Mm. Och, vad...
och så har jag lyckligtvis hamnat där då.
Vilket var det hållet då?
Ja, men det var ju vuxen-TV. Och Söndagsöppet var ju fantastiskt program. Vi hade ju liksom Ricky Martin. Jag har ju liksom till och med Beyoncé var där. Liksom. Beyoncé ville gå på dejt med mig.
Nej.
Jo, det är stort.
Ja, verkligen.
Hon var med hos Ola. Lindholm hade ju en del där. Mm. Och då tog de upp massa hunkar så här. Jag är så stolt för det, så jag måste få berätta när jag väl har chansen. Mm. Och då var det Alexander Skarsgård, det var jag, och så var det något till så här. Hade de sagt vem ska bort, då hade de pekat på mig. Mm. Men nu var frågan istället, vem av de här svenska unga männen skulle vilja gå på dejt med?
Mm.
Och då sa Björns, he looks good.
Mm. Vad trevligt.
Ja.
We know that he's an actor and he's a hip-hop artist.
Yes.
Is he what does he do?
Actor?
No, he's not an actor.
Is he a DJ or a VJ?
He's the host of this show.
Oh, we choose him.
You choose Rickard?
Yes. Yes.
You're gonna choose... Are you sure?
Yes.
Are you sure?
Yes.
Okay, de väljer Rickard att dejta. Oj. Oh.
Så det var en fantastisk tid.
Ja. Det var det. Det var ju liksom, och det var innan 9/11, så att alla världsstjärnorna, när de skulle marknadsföra någonting, så kom de ju till de här programmen.
Det var väl samma sak med Bingolotto, ja, på din tid liksom.
Precis. Mm. Så att, Emily och Harris har jag haft både i söndagsöppet och i bingolotto. Mm. Så att, ja, det var liksom lite Skavlan fast som kom automatiskt. Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
När gick du från SVT till fyran och varför?
Ja, men det var också, de skulle göra om. Det var också en härlig timing i det. För jag har haft lite kontakter där på TV4. Janne Andersson hette han. Och då skulle de göra om Nyhetsmorgon. Och SVT efter 3 år skulle göra om söndagsöppet. Så det bara passar som handen i handsken. Och jag, eftersom jag är ju på något vis, jag kom ju från journalistiken från början, så det tyckte jag var svinkul att hoppa in och göra Nyhetsmorgon där och sitta på toppen av nyhetsvågen varje dag. Mm. Jag började 93 tror jag var. Eller jo, 2003 förlåt. Mm. 2003. Det var EU-omröstningen. Anna Lind mördades, det var Afghanistan, sen kom Systembolag härvan och var det Skandia som hade någon affär också med bostäder som de hade lyxrenoverat, och sen kom Knutby. Mm. Alltså hela den hösten var helt galen. Det var EMU-omröstning, ja, det var. Så det var väldigt nyhetsintensivt.
Mm. För också sån lite överhängande fråga som jag har haft med dig är liksom, alltså, vart, för att ibland så har jag, just när jag har hört dig då i andra intervjuer snacka lite skit om Vem vet mest till exempel. Mm. Då har jag funderat på så här, oh, men okej, men vad ska Rickard Olsson vara? Mm. Är det i Nyhetsmorgon eller?
Ja, det vill jag jättegärna tillbaka till. Mm. Journalistiken. Mm. Överhuvudtaget. Men när jag pratar, om jag pratar lite skit om Vem vet mest, vilket jag har gjort och sådär, det handlar om att jag vill att det ska bli bättre. Jag vill att det ska vara bra. Och då när man inte får folk med sig på det, då blir man ju liksom frustrerad. Mm. Så jag har fått en diagnos. Okay. Häromdagen som heter lojalitetsfrustration. Mm. Mm. Så jag vill vara lojal och vill liksom så här, men vi måste göra det här tillsammans så att det blir så bra som möjligt. Nej. Då uppstår en frustration och det klarar inte jag av. Så lojalitetsfrustration är min diagnos.
Det som ringer i öronen hos mig när jag säger att du har snackat skit om det var när Olof Rölander i er insomnade podcast, det här var 4 år sedan också, ja, ska sägas. Men när han sa så här, Rickard, om du blir sjuk en vecka och jag ska vicka för dig, vad ska jag tänka på då? Och du säger typ så här, det här är så jävla ointressant. Du ska ställa lite frågor bara och försöka variera dig, prata snabbt. Ja. Så. Du låter så uppgiven.
Ja, men jag tänkte att det inte fanns något allmän intresse i den frågan. Snarare.
Fast ändå, det var ändå liksom, vad gör du på jobbet? Skit i det. Så.
Nej, men, det var ju en tid för några år sedan när jag fick ett annat jobberbjudande från en annan kanal. Och då gick jag ju upp till Anne Wigelius, var det då, som ju var högsta chef för mig då, och beställaren av Vem vet mest, och frågade, är det här ni vill använda mig till bara, Vem vet mest? För då gjorde jag bara Vem vet mest. Att jag skulle stå och ställa frågor högt från en pult. Sen att man försöker göra det mesta av det som finns i rummet, så där, men grunden är ju liksom, du ska läsa högt här och så ska de svara. blir det final sen och sen får du gå hem när du har gjort 5 program. Så då kände jag mig rätt underutnyttjad. Och då sa jag, ja, men det är det här vi ska göra. Du ska, ja, vi tänkte, vadå? Ja, nej, men det har dykt upp annat också. Men då, och då också så här lojalitetsfrustrationen då. Då frågade mig, men vad vill du då? Vad vill du? Ja, men jag vill ha en relation med SVT. Så jag vill vara mer med er. Jag vill inte vara ute på stan och sen komma in och bara läsa frågor. Jag vill vara en del av det här. Och då fick jag ingå i någon slags utvecklingsgrupp på Nöje. Utveckla program. Och det här var i januari. Så var det februari, mars, april, maj. Och sen var det sommaruppehåll. Sen ringde ingen och mer. Liksom så här. Och så i oktober någon gång träffade jag mig. Hur blir det med den här utvecklingsgruppen? Och nu, nej, vi kör på som vanligt. Jaha, ja, nej, okej. Nu får inte jag vara med längre. Nej. Så. Mm. Också så här, då blev jag inte lojalitetsfrustrerad, då blev jag lojalitetsuppgiven i det. Jag bara kände, ja, fuck it.
Men varför fick du inte vara med då, tror du?
Jag vet inte. Jag tror att det var för att ingen visste om det här, varför jag var med från början.
Mm. Och någonstans här så kommer ju Sommarkväll med Rickard Olsson till, antar jag.
Mm, precis.
För det är liksom ett hjärteprojekt som springer ur dig, eller?
Ja, det springer ju i alla fall ur min ambition att intervjua och träffa folk. Och prata med människor och nyfikenheten. Och sen så, Ann Lundberg gjorde ju 10 varje sommar. Och hon började tycka att det var tröttsamt. Jag tror hon hade gjort det nästan 10 år. Så då delade vi upp det så vi fick 5 var. Och sen har jag fortsatt fått göra 5 program. Då. Så det är 50 året nu som Sommarkväll.
Mm.
Men det är ju också, man vill ju bara, ja, när man har gjort 5 program, då är man uppe i form och liksom, nu sitter det här. Mm. Då tar det slut.
Mm. Okej. Okay. Man
vill ju mer.
Mm. Ja, om jag bara får backa bandet, för att jag tänker så här, när du då varit på radion, och då är det väl lite som för mig att ibland när man beställer så känner någon igen ens röst och så säger någon något snällt. Men jag antar att när du började på Bullen, det var ju på en tid när liksom ång-tv var stort så in i helvete. Det måste ju ha liksom tjongat till i ditt kändiskap något enormt.
Ja, jo, men det gjorde det ju. Framförallt bland kidsen och sådär.
Mm.
Men ändå inte sådär så att jag har... Det jag tyckte var jobbigt då... Jag letar ju alltid, liksom så här, vad kan bli bättre? Och, så där. Och det var också lojalitetsfrustration. För då tyckte jag... Kontraktet gick ut i så här april. Och så fick man komma tillbaka i augusti. Men maj, juni, juli, augusti, 4 månader fanns det ingenting. Så då gick jag på liksom SOS, mer eller mindre.
Mm.
Men man var ju fortfarande den här bullenkillen... Så inför alla. Så det tyckte jag var lite konstigt. Men jag hade väl inte fattat det här med frilanslivet riktigt heller, tror jag.
Mm.
Men jag tycker också, jag har inte haft någon sån här, du vet, Gina Diravi-kändisraket som har skjuts upp på ett halvår, säger man plötsligt på alla släppar. Utan jag har liksom successivt nött mig in i folks medvetande.
Jo, men jag tänker mig också, för att nu kanske vi hastade över det lite, men Bingolotto var ju liksom också väldigt mycket en institution. Jag menar, hur många tittare hade du?
Ja, men då låg vi väl på runt miljonen i alla fall. Mm. Vilket idag är ju asmycket.
Ja, verkligen.
Nej, men jag skulle säga att kändisskapet tog mer fart när jag gjorde Bingolotto än något annat program. För innan hade jag suttit med andra programledare, andra kvinnor. Oftast äldre kvinnor än vad jag var. Och dubbelt programledarskap... Många som tycker, så här, många chefer, ja, producenter, ja, vi ska ha 2 programledare. Så här, då börjar jag säga, det är dubbelt så svårt om man blir hälften så tydlig.
Okay.
För man ska hålla på att anpassa sig till den andra hela tiden. Ställer du den frågan? Fan, jag vill ju gå den här vägen. Mm. Och halva meningar var i påer och ta över. Och så här. Det är mer jobb. Okay.
Mm. Så du drar dig för det?
Ja, nej, men nu gör jag inte. Men det som hände med Bingolotto, det var att då fick jag vara själv. Innan hade jag suttit med lite äldre tanter, Marianne Rundström och sådär. Och då var det så här, om man sa någonting, något lustigt eller något sånt här, då var jag, ja men Rickard, du ska vara så här. Du vet att det blir sån här löjlig jargong emellan. Och då blir man kanske bara en spratteljocke, medan den äldre kvinnan blir liksom
ankrat.
Mamman. Mm. Sådär. Och då kan man inte visa upp den andra sidan. Men är man ensam som programledare, då kan du visa upp både spratteljocke och en seriös sida.
Mm. Bingolotto är ju förvisso väldigt stort, men det är också extremt okreddigt.
Jag vet.
Ja.
Det var därför jag tog det.
Var det det?
Ja.
Men det där är jag nyfiken på. Har du liksom aldrig velat vara, jag menar, när du var 14 ville du vara hipp och cool i alla fall. Men vad hände med den killen?
Vad hände med den creddiga killen? Ja. Men jag tycker, jag vet inte om det är att man är motvalls, men dels så tycker jag att Allsång på Skansen hade gjort en sån vändning från att det var töntigt till att folk stod och köa. Och jag kände att Bingolotto, det är sånt stark, det är ju en insamlingsgala för det ideella föreningslivet varje vecka. Och det hänger nog ihop med folkbildningen och hela det där. Så jag tycker det är ett coolt program. Det är en cool idé. Och sen bingo är inte folkbildning, det kan man ju lätt säga. Nej. Men det är inte tacos heller. Och bingo är inte farligare än tacos. Alltså det är lite så här folkligt, lite halvmässigt så här, men när du väl sitter där och spelar, då händer det något liksom. Varför ska inte du vilja vinna 4 miljoner när du har en plupp kvar där?
Mm. Varför slutar du då?
Nej, men jag var klar med det också, kände jag. Och det hade gått 3 år och så då dök Vem vet mest upp.
SVT måste ju ha liksom lockat med något, för då hade du ju ändå lämnat SVT en gång i tiden.
Ja, men återigen, jag ställde mig i position för att möta en ny framtid. Så det var på lite så här mingelmiddagar, så träffade jag några producenter och så där, projektledare från SVT och sa, nej, men om ni har något så är jag, liksom, jag är game. Och då gick jag på audition för Vem vet mest.
Okej.
Så det var några SVT-programledare till där, så stod vi och så fick jag jobbet. Helt enkelt.
Men du har varit ganska duktig på att röra på dig, eller är det duktighet, eller har du blivit tvingad till det?
Det är väl en kombo, men bredden som jag har, alltså nu gör jag ju Wild Kids till exempel, som ett barnprogram, och jag har gjort Val och jag har gjort liksom Nyhetsmorgon och så, och Bingolotto. Det är ju väl ytterligheter allihopa. Och att kunna gå mellan de olika genrerna, det är ju en styrka såklart. Men det är också en svaghet, för man blir ju också lite otydlig. Det är som du säger lite grann, vad vill du egentligen då? Mm. Är det så här, ja, jag vill inte välja, jag vill ha kul på jobbet, helt enkelt. Omväxling förnöjer, Kristoffer.
Ja, var det en liksom diss för att jag har gjort det här bara i 5 år? Eller? Jag har inte fått frågan om Wild Kids.
Du är lika lättkränkt som jag.
Vad sa du?
Du är lika lättkränkt som jag. Ja. Nej, det var inte alls en diss. Det här går ju som tåget.
Fast jag har alla ägg i samma korg.
Mm.
Så, och det är ju lite läbbigt.
Ja, precis. Men du är inte beroende av någon annan. Du behöver inte stå och rycka någon i kjolen för att få fortsätta med det här.
Ja, det är ju en... Acast betalar min lön. Och då måste jag ju vara snäll mot.
Ja, men en fördel är också att om du levererar tillräckligt med lyssnare, så har du också motiverat din lön för framtiden.
Det är sant.
Så det är det jag kan gilla med den kommersiella världen. Att gör du bra ifrån dig, då har du liksom ett existensberättigande.
Jo.
Det är det som blir lite slumpstyrt här, när man liksom, du kan göra någonting jättebra, men tyvärr, vi ska ta bort. Ja, men varför? Man begriper inte det riktigt.
Nej, men känner du dig liksom styvmoderligt behandlad på SVT?
Jag skulle säga så här, återigen den här lojalitetsfrustrationen. Jag vill ju ha någon att prata med och så att, som förstår vad man är. Så här. Men jag brukar beskriva det som att om du tänker att du jobbar åt en kommun, men du jobbar längst ut i dagisverksamheten, och så blir du drabbad av en massa beslut som kommunen har bestämt. Men du förstår liksom inte riktigt varför eller hur. Och den där kommunen är ganska ansiktslös och liksom, man vet inte var det kommer ifrån. Det är den frustrationen. Liksom, man vill ha den här närmare, tror jag.
Hade du det på TV4?
Ja, det är kortare beslutsvägar där och tydligare, enklare.
Och då är det ändå också lite av en koloss.
Ja, precis. Men även Bingolotto var ju väldigt konkret. Då liksom satt man ju med vdn och pratade. Så det är väl det. Så, plattare organisationer, tror jag, det är jag för.
Men du, nu känns det som att det liksom blåser lite i Vem vet mest. Du vet inte riktigt hur det ser ut där.
Nej, det är svajigt alltså. Ja.
Och Sommarkväll med Rickard Olsson då? Hur ser framtiden ut för det?
Ja, det kommer inte heller bli någonting 2018.
Aha, okej.
Jag också säger, det var så här lite lustigt. Jag satt på ett möte om Vem vet mest, där de skulle förklara varför de lägger ner Vem vet mest och sådär. Ja, det tittar strömmar hit och de går och satsar på play och vi släpper tvåan. Den, liksom så här, så vi behöver de här pengarna för att lägga på play så där.
Du säger lägga ner. Vem vet mest?
Ja, jag tycker att man, alltså det här vardagliga tittandet, jag skulle nog säga att man lägger ner det och så får det återuppstå i någon hybridform som man inte riktigt vet vad det är.
Mm.
I och med att vi har ju gått måndag, tisdag, onsdag, torsdag och sen är det final på fredagen.
Mm.
Men nu ska vi bara göra ett program. Och vi kan ju göra ett dåligt eller halvbra program på måndag eller onsdag eller sådär. För man löser ändå vanetittandet över tid. Har du ett program en lördag, då kan du aldrig vara dålig. Då måste du ta kontroll över innehållet på ett helt annat sätt.
Mm.
Och med tanke på att det ändå ska vara ett billigt program, så vet inte jag hur mycket kontroll man kommer att ha över det innehållet och hur bra det kommer att kunna bli. Så därför säger jag att man lägger ner det och så får du återuppstå.
All right. Ja, du satt på ett möte om det.
Ja, och då förklarar de, jag känner att ja, det här är ju redan klart. Liksom. Så. Jo, en sak till bara. Det är ju val och fotbolls-VM nästa år, så vi gör ingen beställning på sommarkväll heller.
Okej.
Okay. Nej, så det är ingen Vasalopp, ingen vem vet mest, ingen sommarkväll. Och man kände bara så här, shit. Och då, jag skrattade när jag sa det, för jag kände att det här är inte sant.
Mm.
Och då tänkte jag på Filip och Fredrik, de brukar ju prata om när man myggas av.
Mm.
Och då kände jag att man är på väg att myggas av här helt enkelt.
Mm. Hur känner du inför det då?
Ja, det är det som skapar oron, ska jag säga. Och liksom att jag vaknar väldigt tidigt i gryningen och sen ligger jag vaken sådär. Det känns lite grann som en tjej gör slut fast man vill vara kvar.
Mm.
Lite så känns det. Mm. Den typen av oro och sorg. Men å andra sidan så har jag börjat vända mig om mot en ny position igen för att möta en ny framtid också. Mm. Och ser man det, medielandskapet är så pass stort idag så att det finns ju massa aktörer och rörlig bild och det vill ju alla ha. Så att någonstans borde det finnas en liten plats för mig också.
Ja, men verkligen. Men kan du konkretisera lite mer hur tankarna går då, om framtiden?
Jag tror så här. Dels, jag ska starta ett litet produktionsbolag nu, vilket vi alla gör. Och den marknaden är ju väldigt överetablerad. Men jag tror att det finns en liten nisch i det där. Många tv-program har gjorts väldigt snyggt och väldigt paketerat. Och då blir det väldigt dyrt. Varenda klipp kostar pengar. Jag har ju gjort ganska lågbudget tv i många år. Så jag vet ungefär vad man kan göra för en ganska billig peng.
Mm.
Och pengarna kommer att spela jättestor roll framöver. Och då gäller det att vara snabb och effektiv och sådär. Så jag tror på den här lite mekonomen biltema-modellen, att göra många bra grejer till en lägre vinstmarginal.
Mm.
Istället för de här, och du vet, de här stora programmen idag, stora studioprogram, studiounderhållning. Varför ska man gå in på Play och titta på dem? De kommer ju aldrig att flyga på Play eller på digitalt. Utan det är om du hamnar framför burken och tittar.
Mm.
Så då måste man liksom positionera sig mot det nya tv-landskapet. Och där tror jag också att folkbildning kommer att bli en stor grej.
All right.
Med tanke på hur dokumentärerna går.
Mm.
SVTs dokumentärsida är ju helt magiskt bra. Och dokumentärerna går bra. Och varför ska du inte kunna göra crash courses i ren allmänbildning?
Ja, men det låter väl som en vettig idé. Alltså det. Som PT-dokumentär om allt möjligt.
Ja, fast kortare då. Ja. Inslag. Ja, men ta liksom de sju underverken. Man brukar prata om de sju, men vilka är de egentligen?
Mm.
Jo, här. Och så kör man med grafik och lite skoj, underhållande text. Eller kanske rent av på plats.
Mm.
Och så får du veta det på 7 minuter, så har du 7 underverk.
Kan du dem?
Åh, det är Babylons hängande trädgårdar, det är pyramiderna, det är Faros, va? Fyren. Och så är det den här kolossen på Rhodos.
Mm. Det var den enda jag kunde.
Ja.
Jag kunde pyramiderna också.
Ja, nu ja.
Ja. Ja. Det var 5.
Det var 5, jag vet inte vilka... Jo, det är ju Artemis-templet tror jag, i Ephesus.
Okej.
Okay. Det är också med ett av de 7 underverken.
Mm.
6 får jag ihop.
Mm. Sen har vi Kaknästornet. Så.
Just det, som det allra sista.
Mm. Är det liksom självklart då i framtiden att du ska vara framför kameran?
Nej, absolut inte.
Varför inte det?
Nej, det är så, jag sa i början att jag ska gå en redigeringskurs.
Mm.
Och jag tror att det, eller jag vet ju att jag älskar att sitta och nöta med sånt och göra konsten. Mm. Konsten görs ju inte framför kameran egentligen. Den görs ju bakom. Men däremot så går jag gärna däremellan. Men jag skulle jättegärna kunna tänka mig att producera också. Mm. Och jag tror det är väldigt få producenter som har erfarenhet av programlederi. Och den psykologin att förstå vad programledaren går igenom nu eller vad den utsätts för, den tror jag är väldigt, väldigt viktig. Mm.
Jag sitter här med en människa som är lite i kris.
Mitt emellan jul och nyår. Ja, mitt emellan hackat och malet.
Vad spännande. Ja. Eller är det spännande också? Eller?
Ja, men den klassiska klyschan, det är liksom, det är kris och det är samma tecken som möjlighet. Så här. Och det är precis där jag är. Det är en möjlighet dels att kunna slippa åka till Göteborg. Det har tärt rätt mycket. Och ja, bara
helvete
mycket.
Vad jag har jobbat i Göteborg. Ja. Genom åren. Mm.
Och sover på hotell. Mm. Och dött hotelldöden. Och de här jävla hotellburgarna som man är helt trött på. Så att det blir bra.
Men det innebär också då, när de säger att de inte gör någon ny beställning på Sommarkväll med Rickard Olsson för 2018, betyder det att de vill ha 10 appar 2019?
Nej, det vet man inte alls.
Men det skulle faktiskt kunna vara så.
Det skulle kunna vara så.
Men då förväntar de sig att du ska gå och skrota då ett år.
Ja.
Mm.
Men om man har gjort väldigt bra grejer som har varit väldigt bra nu och sen så tas de bort bara från en. Mm. Alltså, tilliten är ju inte så jättestor heller. Så att, för de kan inte lova något och då kan inte jag stå och vänta på något heller. Mm.
Men Wild Kids då?
Ja, det är ju fantastiskt.
Ja, det är ett fantastiskt program.
Ja, det är det faktiskt. Mm. Och det är inte min förtjänst, utan det är väldigt snyggt producerat, väldigt snyggt redigerat och barnen är fantastiska. Mm. Och det har vi ju faktiskt vunnit en Emmy för, det är jag väldigt, väldigt stolt för, över också. Mm.
Så det är det enda du vet? Eller det vet du inte heller kanske?
Nej, i alla fall nu i sommar ska vi spela in Wild Kids, så det kommer att gå nästa vår då. Mm. Men det är också en sån här grej, kalla det gärna fåfänga, men om man har ett vuxenprogram som går, då är det lätt att göra barnprogram. Men om du inte har något vuxenprogram som funkar och var 50 år, björnar, lejon, den vet inte jag. Jag har ju växlat upp en gång från barn till vuxen. Mm. Att då växla tillbaks till att bara göra barnprogram, jag vet inte hur det är. Det där är så, man måste tänka strategiskt och schack i det här faktiskt. Mm. Karriärschacket.
Ja, och jag antar då att om det ringer en annan kanal nu, då är du ganska öppen för samtal.
Det kan man lugnt säga. Ja. jag vill ju fortsätta utvecklas. Mm. Och som sagt, förra gången när jag var uppe där hos ledningen och frågade om det var bara vem ett mest jag skulle göra, då fanns det ju annat. Men nu är ju lite grann i samma läge, om det bara är det som ska göras och mindre än hälften också sådana program. Så som det ser ut nu så kommer jag ju vara tillgänglig 10 månader nästan för annat nästa år.
Det är ju ganska intressant tycker jag att även om du är frilans, men det är lite intressant att SVT är en så pass, i alla fall om jag tolkar dig rätt, en så pass pissig arbetsgivare.
Ansiktslös skulle jag nog välja. Ja. Och jag tror inte det är medvetet heller. Det är bara det att det finns ingen så här policy för programledare. Jag har till och med anmält mig, så här, ge mig en pott så kommer jag att kunna, jag kan göra det här. Vi kan ha workshops med programledare 2 gånger om året och, så att man känner att man är en del av familjen. Liksom så. Mm. Men jag vet inte, jag tror att det är för att de sitter i för mycket möten och så handlar saker om annat hela tiden. Och det blir en, man prioriterar inte, man tycker inte det är viktigt. Och det ligger inte på någons bord och ansvar att göra det heller. Så det blir liksom inte av. Mm. Så tror jag det.
Det där är ju lite intressant, för jag har ju tyckt lite synd om mig själv i episoder här under de här 5 åren som det här har varit mitt liksom huvudsakliga värv. Att jag känner mig så ensam ganska ofta. Jag träffar min klippare 1 gång i månaden eller 2 gånger i månaden. Och sen pratar vi lite i telefon och sådär. Men sen är det. Mm. Liksom. Det är den kontakt jag har med med omgivningen, ja, i princip professionellt. Och så de här mötena givetvis. Men alltså, det låter ju som att det är exakt likadant för dig.
Ja, det skulle jag säga. Vi får börja umgås du och jag.
Ja, det kan vi
faktiskt
göra.
För det är väldigt ensamt. Och där kan man bli avundsjuk på såna här par som Filip och Fredrik, som ändå kan trigga varandra och liksom att ha varandra. Mm. Jobba i som duo. Men ja, det är ensamt yrkesmässigt, och man får hitta stöd lite här och där och prata med folk och som hjälper en liksom strategiskt. Mm.
Men det där tangerar en fråga som jag skulle ställa till dig, och det är ju huruvida du liksom, har du någon avund?
Ja, jag har avund, tveklöst så, men jag är inte missundsam. Nej. Jag har fått en fråga förut, så jag vet vilket exempel jag ska ta. När Christian fick fråga Lund, Kiss & Luke, då blev jag avundsjuk. Mm. Men jag tycker han är väl värd. Han gör På spåret, det är klart han ska göra Fråga Lund, det är inte det. Men jag hade också väldigt gärna velat göra det. Mm. Så jag är inte missundsam på något vis alls. Nej. Men avundsjuk kan man ju vara.
Och så finns det fler du avundas?
Nej, faktiskt inte någon som dyker upp.
Skulle du vilja ta David Hellenius program?
Nej, men jag skulle vilja ha David... Ja, jo, Hellenius hörna hjärtligen. Mm. Men däremot är jag avundsjuk på Hellenius position på kanalen.
Okay.
Den är ju unik, liksom. Den positionen skulle jag jättegärna ha.
Mm. Hur ser den ut då, som du inte har?
Den är väldigt stark, skulle jag säga. Att han får välja, tror jag i alla fall. Att han får välja i mångt och mycket vem han ska jobba med, utforma redaktioner och så här. Och det är också en sån här grej, väldigt viktig för en programledare, att vilka förutsättningar får du? Mm. Och där tror jag han får bestämma väldigt mycket vilka förutsättningarna är. Det är unikt. Mm. Han har ju tagit sig den rollen också och fått den. Mm. Så att det kanske inte är någonting man får. Det kanske är någonting man ska ta sig.
Mm. Men jag funderar också på, för att du nämnde Filip och Fredrik, och då tänkte jag så här, ja, men kanal 5, 3, så här, men det landskapet, skulle det funka för dig?
Ja, det beror på, alltså allting beror på. OS kanal 5 skulle vara skitkul ju. Mm. Jag har ju gjort sport också, gillar sport.
Ja, fan vad spännande.
Jag tycker också det. Ju mer jag pratar om det, desto mer. Det är när man håller tyst och ligger i fosterställning i sängen. Det är då det är läskigt. Mm. Men ju mer man pratar om det, desto mer spännande blir det. Mm.
Radio då?
Jag ska göra radio.
Okej.
Okay. Jag ska göra radio i höst på Mix Megapol. Mm. Med Josefin Crawford.
Okej, okay. Vad gör ni då?
Vi ska ju på söndagar. Söndag, sen förmiddag, tidig eftermiddag. Jag antar att vi summerar veckan, blickar framåt. Lite som Tony Irving gör på lördagar i Mix Megapol.
Okej. Men du, när jag har lyssnat på andra intervjuer med dig, så låter det liksom som att du har ju tyckt att dina liksom moderatoruppdrag och den typen av gig, företagsgig som vi säger, det är liksom där du har tickat under några år. Mm. Är det så fortfarande?
Verkligen. Det är ju många så här programledare i min bransch som tycker att det där är att hora och sälja ut sig och sälja sig till företag och så här. Och jag tycker ju ungefär tvärtom. Alltså, om jag får sitta med Apoteket Kronan eller Rusta och sitta med deras vd och ledning och hur tänker ni, och det här är lågmarginalbransch som ni håller på med, möter ni era konkurrenter, det är ju jätteintressant. Mm. Utifrån min nyfikenhet så tycker jag att det är skitkul. Och det är jag ju glad över, att jag inte har tappat min nyfikenhet faktiskt. Så det är där jag lär mig saker och ting. Mm. Och sen också att ställa sig inför en publik. Det är ju ingen stand-up man gör, utan det är en ny publik varje gång. Och så ska du försöka få dem med det. Det är ju en jädra utmaning. Och mitt innehåll är nytt varje gång också. Mm. Så det går ju inte att repetera något. Utan det gäller att ha någon slags ryggsäck och verktygslåda där som man kan använda sig.
Jag har gjort ett par sådana här grejer också. Ja, ett par, verkligen. Men jag har tyckt att det har varit väldigt roligt. För just när det gäller stand-up comedy så, där förväntas man ju verkligen vara rolig. Mm. Men om man håller i en inkassoföretags kick-off, ingen förväntar sig att du är rolig. Så om du har ett inkassoskämt, ja, då flyger det.
Precis. Och det kan vara en ganska dålig ordvits till och med. Ja, ja. Den fly. Ja. Men det skulle drunkna i Norra Brunn. Mm. Så att, ja. Vi hade ju kontakt 2012, såg jag, när jag tittade på vår sms-lista. Aha. Du var redaktör för Celebrity Stand-up.
Just det. Och jag minns dig som väldigt, alltså att det var så här härligt att ha med dig att göra.
Ja, okej.
Okay. Du var en trevlig och lättsam typ.
Jag försöker vara det. Faktiskt. Mm. Jag tycker man hör så mycket så folk säger, jag gick fram till den och den och bad om en autograf och fick en utskällning och sådär. Man ska vara snäll. Mm. det är en sån liten del som man ska ge. Lite output för mig att skriva mitt namn. Och det har en stor betydelse för den andra. Mm. Framförallt när det är Wild Kids. Det är, liksom, det är bara släpp det.
Mm. Du skriver autografer tills de är klara. Ja. Eller tar selfies.
Ja. Alltid selfies. Mm. Jag har till och med skrivit autograf som Jocke Berg. Ju. När jag hade glasögon förut. Jag opererade ögonen för något år sedan.
Okay.
Mm. Då hade jag samma glasögon ungefär som Jocke Berg. Mm. Och då hände det att folk sa såhär, tack för musiken, jag tycker ni är så bra. Och liksom såhär, ja. Sådär.
Ni är fan rätt lika nu när du säger det.
Ja, och då var på Gamla Brogatan så kom det fram någon sån här emo-tjej som såg ut som hon hade sminkat sig med briketter ungefär. Och så bara, ja, kan inte jag få en autograf? Och så tänkte jag, vad fan? För jag gjorde bingolotto då här för mig också. Jag bara såhär, vad fan, ja okej okay då. Så skrev jag Rickard Olsson. Och så gav jag tillbaks blocket. Så säger hon så här, jag tycker ni är så himla bra. Mm. Så tittar jag på det. Det stod ju Rickard Olsson där. Och då, tack. Så smög jag därifrån. Så ja. Men det roliga, när man tänker på det, det är ju att, tänk om någon säger så här, tack för färgfemman, Rickard, till Jocke Berg. Pensionärerna kommer fram till Jocke Berg och tror att han är bingolotto och Rickard.
Vi bor i samma kvarter, jag kan kolla.
Ja, gör det.
När jag stöter ihop med honom på ICA.
Jag har ju faktiskt träffat honom en gång för länge sedan, när de precis slog igenom. Och då tänkte jag som icebreaker, man vill ju ha det när man ska göra en intervju. Så sa jag såhär, ja det är många som tycker att du och jag är rätt lika. Aha. Han bara tittade på mig. Aha. Ja, nej men, ja ska vi sätta igång med intervjun? Den funkar inte alls, den icebreak.
Jag förstår. Och hur gick själva intervjun sen då?
Jo, jag tror att det var en vanlig bullen intervju.
Ja, right. Men du har ju ändå gjort en jävla massa intervjuer. Vilka är du liksom, klassisk fråga som jag får ofta, men vilka är du mest nöjd med?
Jag gjorde en med PG Gyllenhammar här som kommer att gå i Sommarkväll här i år.
Ja, okej. Okay. Mm.
Du vet, man bara sitter och tittar på varandra och det här vill klicka är bra alltså.
Mm.
Och han är ju jädrigt rolig.
Mm.
Och så fick jag mejl av honom efteråt. Så det var, vi har en liten bromance, jag och PG nu.
Ja, men vad gulligt.
Ja, det kan jag behöva. Mm. Jag kommer ihåg, jag gjorde en bra intervju med Ricky Martin för länge sedan också. Det var ju liksom de här söndagsöppet intervjuerna som var där man satt ner. Vilka mer? Har du någon sån här värvet-intervju? Det är ju så svåra frågor. Det är ju favoritlåten, man vet inte riktigt. Det finns många olika parametrar.
Det är som att välja vilket av ens barn man älskar mest. Men om jag nu måste välja vilket barn jag älskar mest så brukar jag nämna Ernst Kirchsteiger och Blondin Bella. Det var två såna här människor som inte alls var som jag hade tänkt mig.
Nej, det är det som är roligt. När man, ens fördomar kommer på skam.
Just det.
Och de är mycket bättre än vad man trodde.
Mm. Mina fördomar har kommit lite på skam här idag tycker jag.
Jag sa.
Ja, nej men jag tycker att det var det här jag funderade över liksom med huruvida du har stått vid rodret. Det har jag fått svar på. Mm. Men också det här, för att jag tänkte ändå att det fanns en liten sorg i dig för att du inte har fått göra något så här, vad det nu hade varit, men något så här superkredit liksom smalt konstprogram eller så. Och du tycker liksom att nej men det var, jag ville inte. Alltså du ville göra bingolotto så att
ja.
Säga.
Ja. Det... Precis, men jag gjorde ju, om vi ska koppla ihop det, så gjorde jag ett program OS 2008 i Kina. Då gjorde jag Olsons studio, så det var OS, Olsons studio.
Mm. Smart.
Ja, men det var en talkshow om sport med folk som nödvändigtvis inte alls hade något med sport att göra. Men vi pratade om det som hade hänt under dagen och så här. Så de som gillade sport, de kunde liksom tända av till oss. Och de som inte gillade sport, de kunde bli lite intresserade av sport.
Mm.
Och det funkade svinbra. Verkligen bra. Och då, just det sättet att göra... Jag ville ju göra ganska opretentiös tv. Men att göra aktualitets-tv, den goda kvällstidningen i tv, det har jag ju drömt om sedan dess.
Mm.
2-3 dagar i veckan, kanske rent av varje dag. Det finns väldigt många som inte läser Aftonbladet Expressen, som inte har koll på läget. De kommer hem. Här får du liksom en halvtimme som inte är lika pretentiöst som Agenda, men samma saker kan man prata om, men med en annan tonalitet.
Och sen,
men idag handlar det om att Brynäs fick stryk i SHL sista finalen. Det var, och då kan man prata om det med samma trovärdighet. Precis som en kvällstidning. Det drömmer jag fortfarande om.
Mm. Du, berätta om dina gitarrer.
Mm, jag ser att du har en gitarr här också. Nej, men jag har, det är också någon slags, jag vet inte vad, jag är ju en ganska medioker gitarrist.
Det säger inte folk som jag har snackat med.
Inte?
Nej.
Nej, men jag har ett ganska dåligt självförtroende när det gäller gitarren också.
Okay.
Gitarrspel just.
Mm.
Och så älskar jag, tycker jag, gitarren, ljudet, formen och allt man kan göra med en gitarr. För mig är det det optimala instrumentet. Det är också bärbart. Och jag tycker att det är så, de är så snygga. Jag sitter och tittar, jag pratar med dig, så flackar med blicken och tittar på den här. Till och med den där akustiska som inte ens har någon strängar, tror jag.
Jo då, för fan.
Har den nu?
Ja, men det är en sån här klassisk skolgitarr, va?
Ja, precis.
800 spänn på.
Ja, mm. Nej, men det är formen, jag vet inte vad det är. Det är... Så då har, jag har en gitarr i varje rum nästan hemma. Så att jag snabbt... Och för mig är det också väldigt mycket meditation.
Mm.
Avkoppling. Och i det så känner jag också i gitarrspelet att jag inte behöver prestera när jag är själv, utan bara sitta med ett klassiskt tom blick, titta rätt ut och så klinka lite på gitarren.
Mm. Titta ut över sjön.
Ja, slappna av. Mm. Jag var 7 år när jag fick lära mig meditera.
Mm.
Mamma höll på med transcendental meditation. Mm. Och då gick jag med henne, eftersom hon var ensamstående, så hängde jag med henne på de här kurserna. Och så fick jag ett mantra. Och det var väldigt unikt. Jag var tydligen med i meditationstidningar i Australien till och med. Så här, den lilla gossen som fick ett mantra.
Mm.
Och jag har aldrig mediterat normalt. Men när jag blir stressad eller så kan jag kan den tekniken. Så, och det har hjälpt mig många gånger. Så här. Gitarren funkar likadant, tycker jag.
Berätta om din dyr grip.
Den dyraste? Mm. Jag har en akustisk gitarr som David Sundberg har gjort. Det är han som gör åt, ja, han gör åt alla stora kända svenska musiker. Flest åt Winnerbäck, tror jag. Han har gjort jättemånga åt Winnerbäck. Då vill jag ha en nylonsträngad. Och det gör han inte så ofta. Men en sån. Då fick jag vara med och utforma den själv. Och på 12:e bandet så står det min dotters namn, Asta, i pärlemor.
Mm. Och på 13:e står det Kask.
Ja, precis, Asta Kask. Mm. Nej, men hon skrev autografen själv. Ah, okay. Så att det är hennes autograf i pärlemor.
Wow.
Och det finns en historia kring det, som är att min moster, hennes pappa var fantastiskt duktig klassisk gitarrist. Och reste runt i Gävletrakten. Var ända ner till Stockholm, förstår du. Och framhävde sig och spelade. Han hade en Bolin-gitarr. Det var det finaste man kunde ha då, hantverksmässigt. Som hette Elinor, som också min moster heter.
Mm.
Sen dog han. Han var lite dement på slutet också. Så det var det enda värdefulla som fanns det. Men då hade han gett bort den gitarren till någon grannpojk som hade hängt där mycket hos honom. Då. Och när Elinor gärna ville ha tillbaka den här gitarren, som var det enda som minnet från pappa som hon kunde liksom bära med sig, och gitarren hette Elinor, så fick hon inte det.
Mm-hmm.
Så den försvann ut ur släktens ägo. Och det där tyckte jag, det gjorde så ont, hela den här historien.
Mm.
Och jag tyckte det var så fint att ha en gitarr med sin dotters namn på. Många tatuerar sig. Men den där kommer att vara kvar även efter jag har gått bort. Så kommer Asta ha kvar sin gitarr som heter Asta, som jag har gjort.
Mm.
Det är en dyr grip.
Ja, det får man säga.
Det finns så mycket känslor investerat i den gitarren också.
Mm. Och sen så har du någon som något stort band har haft.
Ja, men jag har ju Brian Setzer-gitarren också.
Okay.
Den var dyr som fan. Mm. men den är också så snygg, den orangea Brian Setzer.
Mm. Är det du eller är det Rickard Olsson AB som äger de här gitarrerna?
Det är jag som äger dem i slutändan, tror jag, skulle jag säga.
Okay.
Men jag köper dem för företagets pengar. Men jag får ändå skatta fram de där pengarna.
Ja.
Mm. Jag har ju försökt, jag har tänkt så här, jag har gjort 2 gig med Janne Bark nämligen.
Aha.
Och då har jag tänkt, ja, fanken, är det, kan man dra av gitarrerna för att man har spelat med Janne Bark? Men jag är inte där än.
Nej, men jag musicerar ju här en del. Mm. Jag har gjort min egen vignett och så vidare. Det hade inte gått utan de här grejerna.
Coolt, du har ju digitaltrummor här och
vill du köpa?
Nej, jag har nog inte plats för dem faktiskt.
Det är samma här. Eller ja, du ser ju att jag har dem, men jag vill gärna bli av med dem.
Ja, men jag har lärt mig känna mig själv. Hade du frågat mig för 5-6 år sedan, då hade jag slagit till direkt.
Ja.
Men jag vet att jag kommer aldrig använda dem, men de kommer att stå där.
Får dem för en lax?
Bara en lax?
Ja, visst.
Det får vi prata om.
Mm. Kallrökt. Mm. Vill du rekommendera något?
Nej, jag var nyfiken. Det tycker jag är bra. Det är kanske den bästa egenskap man kan ha.
Mm. Håller med. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Jonas Lexell, har du betat av honom?
Nej.
Det tycker jag är bra.
Vad gör Jonas Lexell nu för tiden?
Ja, det är det man inte riktigt vet. Mm. Och, faktiskt, men det är en god person.
Mm. Stort tack för att du kom hit.
Ja, det var så trevligt. Tack för kaffet.
Ja, det var det lilla. Att vara på en läskig och spännande plats i livet, det är ju någonstans att leva. Så lycka till, Rickard Olsson, och tack för ett fint värvet. Nästa vecka gästar den här omisskännliga rösten ateljén.
När dofterna dyker upp och vi får den här nordiska ljuset, då blir man euforisk. Alltså, jag behöver väldigt lite att bli lycklig.
Arja Sayenma har varit såklart. Hoppas vi hörs då och att din sommar är fantastisk. Kram, hej!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.